Tack för förtroendet och möjligheten att få vara här och dela gudstjänstgemenskapen med er denna förmiddag. En liten kort presentation har ju redan skett utav mig, men jag tänkte att jag skulle vilja få använda någon minut utav min predikotid till att förtydliga den presentationen lite mer. Ni har ju ett predikotema den här hösten som handlar om trons resa. Och vad jag förstår så handlar det då om det själva kristna livet från det att man kom till tro och sen hur långt man har kommit på den här resan som är lite olika för oss och att det en gång kommer att avslutas. Men det gör ju det hemma i det himmelska hemmet. Men trons resa, en resa som vi är på väg emot och som vi är mitt uppe i. Hur är då trons resa för mig just nu? Jag har varit pingstpredikant i 30 år. I olika pingstförsamlingar och jag har haft möjlighet och förmånen att få stå ofta och predika och lägga ut texten ifrån Guds ord. De senaste 13 åren så har jag alltså varit på Åhusgården, men också under de åren har jag vid flera tillfällen fått möjligheten att få predika och berätta om min tro på Gud och min tro på Jesus och tro på Bibeln och allt vad det handlar om. För 2,5 år sedan så fick min fru Birgitta lite besvär med att gå. Hon ramlade lite oförklarligt vid flera tillfällen. Vi har varit gifta i 38 år nu och känner varandra ganska väl. Och jag förstod att det är någonting som har hänt som inte stämmer riktigt med verkligheten. Så Birgitta åkte in till akuten på sjukhuset i Kristianstad och blev inlagd för undersökning. Och ganska snart så fick hon en diagnos. Diagnosen ALS. Och från den tiden på 2,5 år sedan till idag så är det så att min fru Birgitta, hon sitter helt beroende av hjälp på alla sätt idag. Vi har dubbelassistans hemma som är dygnet runt och sköter om henne och hjälper henne med allt vad som tänkas kan. Hon kan inte äta, hon kan inte prata, hon kan inte röra någon ut kroppsdel överhuvudtaget. Sitter helt förlamad i stort sett, handikappad på grund av sjukdomen ALS. Hur har då det påverkat trons resa för mig? För oss? Jag vore ju felaktigt ute om jag skulle säga att vi går oberörda genom detta. Självklart inte. Det finns så mycket frågor. Det finns så mycket funderingar. Det som tidigare har varit så självklart i förkunnelse och annat är inte lika självklart längre. Utan man har ju fått olika saker som man bearbetar. Och det är mycket känslor, mycket saker som händer i livet. Och det där påverkar naturligtvis tron. Men vi tror fortfarande att för Gud är allting möjligt. Vi tror att han kan hela den som är sjuk. Även om det ser omöjligt ut för människor så tror vi att Gud kan. Men ändå är det ju så att tron prövas under sådana här perioder. Naturligtvis är det så. Det är inte lika enkelt längre, men vi tror på Gud och vi tror att det kan ske ett under. Men vi vet också att om resan skulle ta slut för min fru Birgitta så tror vi ju också att vi en dag ska fortsätta att mötas och leva tillsammans i det himmelska hemmet. Det där har kommit mycket, mycket tidigare i livet än vad någon av oss trodde det skulle göra. Och det har påverkat oss naturligtvis. Idag när vi ska tala om trons resa här i Hässleholms pingstkyrka så har jag fått uppgiften att säga något om lärjunge på trons resa. Och vi ska använda oss av en bibeltext som jag i stort sett ska hålla mig till. Och jag hämtar den bibeltexten från Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Och där ska vi läsa några bibelversar omkring lärjungaskap. Och försöka hitta några saker som kan vara nyttiga för oss där. Nu är detta ingen evangelietext. Men det kanske ändå är så att om du orkar så stå gärna upp i respekt för Guds ord. Så lyssnar vi till bibelordet. Och så läser vi bibelordet med varandra från Apostlagärningarnas 9:e kapitel. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: Ananias. Han svarade: Ja, Herre. Herren sade, gå genast till raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saul och är från Tarsus. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont som han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade, Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Amen. Varsågoda och sitt. Här möter vi alltså Ananias. Ananias är egentligen relativt obekant för oss. Vi vet inte så mycket om honom. Det vi vet är egentligen det som vi mötte i texten som vi läste. Och då märker vi att vi vet att han hette Ananias, att han bodde i Damaskus, det som då är nuvarande Syrien, och att han var en lärjunge. Det är i stort sett vad vi vet om denne Ananias. Och att vara lärjunge på trons resa, det kan ju då innebära att det inte är enbart för speciella människor som man vet ganska mycket om, som har en position i samhället, som har mycket kontakter och så vidare, utan vara lärjunge på trons resa, det är en möjlighet och en uppgift för oss alla vanliga människor. Att vara lärjunge på trons resa handlar om att för varje dag leva sitt liv i det vardagliga som vi håller på med. Olika uppgifter för oss lite var, olika människor som vi möter, och så är vi lärjunge på trons resa där vi är, i den situationen vi är och på det sätt som vi är, olika på ett vis men ändå lärjungar där vi är. Jesus hade ju 12 stycken lärjungar och vi vet att de var ju ganska olika, men det var ändå vanliga människor. När Bibeln berättar om dem så står det att det var enkla olärda män ur folket. Vanliga människor alltså som Jesus hade valt ut till sina lärjungar. Och så fick de ha en stor betydelse där de gick fram. Lärjunge på trons resa. Om denne lärjunge Ananias så står det alltså så här. Till honom sade Herren i en syn. Vi vet inte någonting om hur den här synen egentligen betedde sig. Vad det var som Ananias såg. Vi vet inte var Ananias var någonstans för det tillfället. Vi vet inte om det var mitt i natten eller om det var mitt på dagen eller när det var. Och vi vet ju ingenting mer om Ananias. Vi vet inte om han hade familj. Vi vet inte vad han sysslade med och så vidare. Men Herren talade till honom i en syn, står det. Men mellan raderna så kan vi ändå läsa att, eller förstå, att Ananias var en sån där lärjunge som det är viktigt för oss var och en när det handlar om lärjungaskap. Att vara beredd. Att vara beredd på att något kan hända. Att inte vara så upptagen av livet och omständigheterna som man inte är beredd på att Gud kanske vill något. Gud kanske har en plan för den här dagen. Gud kanske vill något med mitt liv just idag och så vidare. Att man är beredd på detta. Inte upptagen, inte uppbokad, inte på något vis så uppmärksamma utav dagens allehanda. Så att man inte kan lägga märke till det som Herren vill. Om den Ananias så står det ju så här att Herren sa till honom Ananias och han svarade ja, Herre. Jag fascineras av att denne lärjunge Ananias, han svarade ja innan han ens visste vad det handlade om. Han visste inte vad Herren egentligen ville honom, men han svarade ja till honom. Och då kan vi möjligtvis läsa också i andra översättningar där Ananias säger jag är redo, eller här är jag, Herre, när Ananias blev kallad. Att vara lärjunge är alltså att kunna säga ja. Jag är fullt medveten om att det finns så mycket som vi egentligen bör säga nej till. Det finns saker i livet som vi inte ska acceptera, varken för oss själva personligt eller i det sammanhanget där vi finns, utan vi behöver säga nej. Men jag tycker ändå om det här ordet ja. Det är så positivt ord naturligtvis, att vara en ja-människa. Att säga ja till livet. Att säga ja till Gud. Att säga ja till de människor jag möter. Jag har sedan en tid tillbaka prövat att sätta mig så där på morgonen när jag har vaknat och kommit igång lite grann med dagen. Inte det allra första jag gör, men jag har klarat av en bit på dagen, så sätter jag mig en stund och har en liten andakt. Och många gånger så har jag senaste tiden bara satt mig där och sagt ja. Jag har inte orkat bedja. Jag har inte orkat beskriva hur jag känner det, hur jag har det. Men jag har sagt ja. Och med det så har jag menat att jag har sagt ja till den här dagen. Jag har sagt ja till det jag kommer att möta den här dagen. Jag har sagt ja till Gud. Jag har sagt ja till de människor som kommer i min väg den här dagen. Jag har sagt mitt ja. För jag märker när jag läser Bibeln att Gud har framför allt sagt ja. Han har inte sagt nej, utan han har sagt ja. Han har sagt ja till alla människor. Han har sagt ja till att han ville sända sin son hit till denna världen för att bli ett offer, skuldoffer för dig och mig. Han sa ja till detta, Gud. Han har sagt ja. Och jag vill gärna säga mitt ja, även om det kanske kan påverka och vara många olika saker som jag inte förstår, som jag inte kan förklara. Men jag vill ändå säga ja till det jag möter. Och visst är det så att det är mycket mer, det är mycket roligare att träffa ja-människor än nej-människor. Finns det något mer deprimerande än att träffa nej-människor? Som säger nej redan innan man har hunnit förklara vad man egentligen menar. Som säger nej till uppgiften innan man ens har hunnit berätta vad den skulle handla om. Man säger nej direkt. Det blir så konstig atmosfär och så tråkig atmosfär. Mycket roligare att träffa människor som säger ja. Även om vi vet att vi kan inte göra allt. Vi måste ibland begränsa oss självklart. Men vi är ändå positiva. Vi säger ja. När Ananias har sagt sitt ja så får han själva orden. Beskrivningen om vad nu uppdraget skulle handla om. Och då säger texten så här. Att Herren säger till Ananias i synen. Gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Där kom själva uppdraget. Och då kan vi märka att denne positive Ananias som redan hade sagt ja, han blir ju lite tveksam. För naturligtvis så hade man också i Damaskus hört om denne Saul och hört om hur han for fram och fängslade de som kristna, de som var lärjungar, hur han betedde sig. Han hade hört om detta naturligtvis. Och därför så svarar denne positive ja-människan så här. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Man kan säga att Ananias, han sa ungefär så här: jag är positiv, men detta är ju ett livsfarligt uppdrag. Jag är positiv, men detta verkar ändå omöjligt det du ber mig om nu. Men vi märker när vi läste texten, den vi läste alldeles nyss, att samtalet med Herren slutar ju inte här. Utan Herren har en förklaring till vad han egentligen menar efter det att Ananias har sagt att jag har ju hört så mycket om honom, jag vet inte om jag klarar detta, om jag vill detta. Och då säger alltså Herren så här: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom få veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Men, säger Herren. Alltså Ananias, han fick uppdraget. Han protesterar mot uppdraget. Men då fortsätter Herren att tala till honom och säger: men Ananias, jag har ju tänkt så här. Det är ju detta som jag hade tänkt. Och det är ju detta som jag har med i själva uppdraget. Och då märker vi att denne Ananias, han är beredd att byta åsikt. Jag tror att som lärjunge så är det så att när vi har sagt vårt ja, så kanske det ändå är så att vi tvekar inför vissa uppdrag. Men om vi får reda på lite mer fakta om vad detta skulle kunna innebära, vad det skulle kunna leda till. Herren vill ju på olika sätt informera oss om det också. Genom någon medmänniska eller i en syn som Ananias eller på något vis, så kan vi få veta vad uppdraget handlar om. Och då är det viktigt att vi kan byta åsikt. Detta med åsikter är ju lite speciellt. Jag läste för ett tag sedan om hur ett försäkringsbolag hade tillkännagivit ett antal människors förklaringar eller åsikter om hur olyckan gick till. Om man varit med om en trafikolycka så är det ju så att man ska ju skriva där lite grann. Hur gick det till egentligen? Hur var detta? Och man skriver ju som man uppfattar det. Men ibland kan man ju märka att det där kan uppfattas ganska så tokigt. Och jag tänkte när jag läste det där att det är nog ganska roligt ibland kanske att jobba på försäkringsbolag. Att läsa hur vi egentligen tycker om det där. Och då stod det exempelvis så här: en av förklaringarna, åsikterna som man skulle försöka beskriva hur gick den här olyckan till. Då stod det så här: den andra bilen körde på mig utan att förvarna om sin avsikt. Och det kan man ju tycka, det är orättvist. Man borde ju åtminstone berätta först att man har tänkt att köra på utan innan man känner man att vad konstigt det blev. Någon annan skrev så här: den andra bilen for över hela vägbanan. Jag fick gira flera gånger innan jag körde på den. Äntligen träffade man. Fick gira flera gånger, men till slut så träffade man ändå. Det är liksom knepiga förklaringar. Naturligtvis så är det så att man menade ju så här, att det var ju så här det gick till. Men när man läser det kan man ju tycka att vad är detta för någonting? Någon annan skrev så här: när jag körde hem åkte jag till fel hus och krockade med ett träd som inte fanns där förut. Hur länge han var borta? Han hittade inte ens hem till huset och ett träd som hade vuxit upp där helt plötsligt. Ja, det är åsikter kan man ha. Någon annan skrev så här: jag körde på en telefonstolpe under ett försök att döda en fluga. Har ni fått in en fluga i bilen en gång? Man ska försöka få bort den där, få undan den där, och helt plötsligt så händer en olycka. Jag har kört bil i 40 år innan jag somnade och krockade. Ja, uttalig åtminstone. Håll på i 40 år innan äntligen så somnade han och krockade. Ja, man kan tolka det olika naturligtvis. En annan, en slutlig så står det så här: fotgängaren visste inte vart han skulle gå så jag körde på honom. Ja, man får bestämma sig vart man ska gå någonstans. Vet man inte det så kan man ju lika väl. Ja. Alltså det blir lite, åsikterna kan vara konstiga. Man menar rätt, men det kan bli fel. Man menar att så här gick det till, men så läser någon annan och så tänker man att det, så här kan man inte skriva, den åsikten kan man inte ha. Men jag tror att det är så att det livet du och jag lever tillsammans med Gud på trons resa. Där är det ju naturligtvis så att Gud, han har en plan, han har en tanke, han har en vilja. Och vad vill egentligen Gud med ditt och mitt liv? Jag tror att emellan oss så tror jag att Gud vill att vi ska byta åsikt. Att vi ska tänka annorlunda. Att vi inte ska vara så inkrökta i vårt tänkande. Jag har ju svårt för de människorna som fattar en åsikt och sen fattar de inget mer överhuvudtaget i livet. Utan man måste vara beredd på att kunna ändra sin åsikt. Vad vill Gud egentligen? Jag tror att för Gud så tror jag det är så här att när han tittar på... Han vill att vi ska byta bilder. Och när han tittar på vårt land, Sverige, så ser han ju naturligtvis alla människorna som bor i Sverige. Vi är i Hässleholm idag. Och tittar vi på Hässleholm så kan vi ju beskriva Hässleholm utan att vara negativa. Så kan vi beskriva Hässleholm som ganska dystert på många sätt. Det är mycket som händer ute i vårt samhälle som vi har frågor omkring. Vi har åsikter om människor på olika sätt som beter sig annorlunda, som beter sig felaktigt. Och visst ska vi kunna ha de åsikterna. Men jag tror att ibland kanske det är så att vi behöver byta åsikt. För Gud, han vill ju att alla människor ska bli frälsta. För Gud så är det ju så att han vill att alla folk, röd och gul och vit och svart, gör detsamma, har han sagt. Jesus älskar alla. Alla människor i Hässleholm, de vi kanske har en åsikt om, och där vi målar det i dystra färger, vi målar det i mörka färger, vi tycker att det är hopplöst, det fungerar inte. Hur ska vi få människor att tänka annorlunda? Och så är vi på något vis inne i något felaktigt tänkande. Jag tror att ibland så vill Gud att vi ska ändra åsikt. För Gud, han vill ju att vi ska vara de där lärjungarna som går ut och gör alla folk till lärjungar. Så står det ju i själva missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det finns alltså möjlighet för alla att bli lärjunge. Inte bara några få som man väljer ut. Utan alla folk kan bli lärjungar. Det vill Gud. Det har Gud tänkt. Och ibland kanske jag behöver ändra min åsikt om vissa människor, vissa situationer, vissa förhållanden. Så att jag ser det lite mer positivt, det som sker. För Gud, han har tänkt möjligheter. Han har möjligheter och han vill att alla ska bli lärjungar. Och då är det också så att vi behöver hjälpa varandra med de problem och nöd som finns. Gud välsigna er i Ukraina som åker dit. Det är fantastiskt att vi kan ha de möjligheterna att få hjälpa människor där. Men vi möter ju också människor i vår närhet som vi behöver hjälpa. Om vi ska vara en lärjunge så handlar det om att hjälpa vår nästa. Och jag tycker om PMUs. Ni har ju det inom second hand. Stötta PMU på olika sätt. Tycker om deras reklam, får vi kalla det så. Om jag blir stor. Den där lilla bilden gör något med mig. Den säger något till mig. För när vi pratar om med barn så frågar vi ofta, vad ska du bli när du blir stor? Men det finns så många människor i världen som funderar på, blir jag någonsin stor? Om jag blir stor. Det finns så många som du och jag behöver hjälpa. Och ibland kanske vi behöver ändra åsikt för att kunna vara till hjälp på ett rätt sätt. Det betyder något det du och jag säger. Det betyder något det du och jag gör. vi får ändra åsikt. Ananias, när han hade ändrat åsikt, så står det att då gav man sig iväg till Judas hus. När Jesus hade förklarat i synen vad han egentligen menade, när han hade sagt sitt men, jag har ju tänkt så här, då verkar det som att då var Ananias redan på språng. Då var han inte sen att lyda, utan då skyndade han sig iväg till Judas hus. Vi kan också då lära oss av lärjunge att det handlar om att säga ja. Det handlar om att kunna byta åsikt. Men det handlar också om att gå. När vi får en förnimmelse om att vi ska gå. Det handlar om att säga något. När vi känner att vi borde säga något. Det handlar om att göra något. När vi känner att vi borde göra något. Och tänker jag tillbaka på mitt liv. Under trons resa. Under de här åren som nu ligger bakom. Så tycker jag nog att jag påminner mig så många händelser där jag borde ha gått, men jag gick inte. Jag borde ha sagt något, men jag gjorde inte det. Jag borde ha gjort något, men jag gjorde inte det. Jag tror att jag kan påminna mig om många fler sådana händelser än händelser där jag verkligen gick när jag kände att jag skulle gå. Där jag verkligen sa något när jag kände att jag borde säga något. Där jag verkligen gjorde något när jag kände att jag borde göra något. Jag tror att det finns många människor också här i Hässleholm. Som sitter och ber. Som sa och gjorde. Jag tror det finns många böner som kommer upp ifrån raka gatan här i Hässleholm. Eller vad nu gatorna heter i Hässleholm. Människor som sitter och ber. Och väntar på att någon ska göra något. Någon ska säga något. Någon ska komma till mig. Du och jag, vi är lärjungar. Som ska se till att alla människor blir lärjungar. Och då behöver vi gå. Då behöver vi göra något. Då behöver vi säga något. Raka vägen till raka gatan. Så gjorde Ananias. När Ananias fick uppdraget att han skulle gå, så gick han till Judas hus. Letade upp huset där Saul fanns. Det borde ju vara så, mänskligt sett, att Ananias ändå var livrädd. Han visste ju vem han nu skulle träffa. Han visste ju vem han nu skulle möta. Han visste ju att Saul är inte att leka med. Det är en människa som på olika sätt har väldigt mycket makt och myndighet att ta till fånga, döda. Han borde varit livrädd. Men när Ananias kommer in i rummet där Saul sitter, så säger han alltså så här: Saul, min broder. Vad hade hänt? Jo, Ananias visste ju att Saul hade också mött Jesus Kristus. De hade en gemensam upplevelse om att de båda nu hade mött Jesus Kristus. Och därför så fanns inte de här svårigheterna och barriärerna kvar längre. Utan nu var det Saul, min broder. Hur hade de mött Jesus? Jo, det står ju om i texten så här. Att Herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen hit. När hade Ananias fått veta detta? Ja, det vet vi egentligen inte, för det har inte texten berättat. Men samtalet med Jesus fortsatte väl på något vis i den där dialogen. Och så fick han veta att Saul hade mött mig på vägen. Och så säger han det till Saul. Och så säger Ananias så här: att Herren Jesus själv har sänt mig. Och han visste också att Saul hade en syn. När han satt där och bad. Så visste han att Saul hade fått en syn. Att han hade sett en man som heter Ananias komma in. Och lägga sina händer på honom. för att han skulle se igen. Saul, min broder. Och så står det om Saul att han stannade några dagar hos lärjungar i Damaskus och började genast förkunna i synagogan att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför prästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Två gånger har vi observerat det lilla ordet men. När Ananias fick uppdraget och han redan egentligen sa ja till uppdraget, så hade han ändå ett litet men i sammanhanget. Det här verkar ju omöjligt. Det här verkar ju livsfarligt. Och då märkte vi att då hade Jesus, Herren Jesus själv, också ett men och sagt att men, jag har tänkt mig så här. Och nu när Saul hade mött Jesus, när han hade fått förbön, när han hade låtit döpa sig, så står det att då var han också en lärjunge. Och då finns det också ett men i detta. Saul hade blivit förändrad. Han hade blivit förvandlad genom att det fanns en lärjunge som hette Ananias, som vi inte vet så mycket om, som Bibeln inte gör sig så mycket orsak till att beskriva vem egentligen Ananias var. Men vi möter honom på Bibelbladet och han var en lärjunge. En lärjunge som lydde när Jesus sa något. Och en lärjunge som fick stor betydelse. Du och jag som tillhör kyrkan idag, vi vet ju vad Saul fick betyda för den kristna som sedan blev då Paulus. All den undervisning som vi läser, allt det vi kan ta till oss, hela den historia som ligger bakom, vad det handlar om, hans liv och hans förändring i detta. En lärjunge är alltså någon som är öppen för Guds tilltal. Någon som möter en svår situation med ett ja. Någon som vågar byta bild av verkligheten. Och någon som är beredd att gå när Gud kallar. Gud hjälper mig att kunna vara en sådan lärjunge. Jag vet att det inte är så enkelt alltid. Och Gud hjälper dig att kunna vara en sådan lärjunge. För Hässleholms skull. För de här människornas skull som finns här i Hässleholm. För alla det som Gud vill att de ska bli lärjungar. Men de kanske inte blir det om inte du och jag också har vårt uppdrag att fullfölja. Gud välsigna oss alla i den uppgiften. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi idag får påminna oss om Ananias. Denna din lärjunge och det uppdrag som han fick och det han utförde. Tack för den betydelse som det fick för hela vår kristna historia. Den betydelse som det fick för vår del av denna världen. När evangeliet skulle spridas också till hedningarna. Tack för Paulus, Saul som fick möta dig. Tack för vad han får betyda. Och nu hjälper du mig. Och nu hjälper du oss var och en som vill vara dina lärjungar idag. Att vi försöker att göra vad vi kan under trons resa. Så att fler människor får lära känna dig. Att fler människor får ta emot dig. Att fler människor får upptäcka vem du är. Och bli förvandlade, bli förändrade och bli lärjungar. Välsigna församlingen här i Hässleholm. Du vet om arbetet som pågår bland barn och unga, bland medelålders och aktiviteter som finns. Den missionsarbete som finns, second hand-verksamheten, Ukraina-hjälpen och allt detta. Herre, vi ber om din välsignelse också i fortsättningen. Låt det få betydelse för många, många människor. Vi ber i ditt namn, i Jesu namn. Amen.